Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Välkomna tillbaka till podden Utan dig med mig, Emily.
Och mig, Alexandra.
Det här är en podd som handlar om förluster och framförallt förlusten av våra barn.
Vi kommer att prata osensurerat och öppet från våra hjärtan, vilket kan göra att innehållet väcker mycket känslor.
Alla sörjer olika och det finns inget rätt eller fel. Men risken finns därför att någon kan ta illa upp.
Men vi hoppas att våra lyssnare inte ska ta illa upp på något sätt. Idag har vi en gäst med oss som heter Pernilla. Och du lever med en allvarlig muskelsjukdom.
Ja.
Som heter LGMD2A.
Precis. Förkortning för lymfmuskeldystrofi typ 2A.
Ja. Och den sjukdomen gör egentligen så att din kropp slutar att fungera. Dina muskler i din kropp slutar att fungera.
Ja, mina muskler förtvinar och ersätts istället utav bindväv och fett kan man säga, slaggprodukter liksom. Mm.
Så vi tänker att du ska få berätta mer om din sjukdom, hur allt var när du fick den och så, och hur är det att leva med den och även kring din död. För det är ju också så att du har bestämt dig för att åka till Schweiz och avsluta ditt liv.
Ja, jag har ju det. Vilken ände ska man börja? Jag är liksom 39 och var 12 år gammal. Jag fick reda på att jag var sjuk. Det började med att jag har två bröder. Min bror som är 2 år eller mig, de gick till läkaren. Och så gick de och testade honom för att han hade börjat dra sig upp för trappor och sånt. Och så krävde mamma och pappa att de skulle testa mig som ett par yngre. Och då visade sig att jag också var sjuk. Min bror fick reda på att han var sjuk på sin 14-årsdag. Jag fick reda på det 2 veckor senare, så några dagar innan jul när jag var 12 år gammal. Och då var det: hej, ni har 2 sjuka barn, nu kan ni gå. Där började helvetet. Jag kämpade med att inte tala om någonting för någon, utan jag valde att berätta för mina närmsta vänner. De ville inte längre vara med mina kompisar för att jag var annorlunda, vilket jag också var. Fast jag hade liksom inte symptom på det sättet då. Jag sprang inte lika fort som alla andra. Alltså jag fick lite mer hjälp att sitta upp på hästen och sådana saker. Men jag kunde fortfarande röra mig liksom. Men läkarna sa ju först att vi inte fick träna någonting. Då slutade jag med hästarna och stallet och simning och alltihopa. Till att inte göra någonting. Till att sen så ändrar de sig igen till att jag ska träna så mycket jag orkar. Till att sen ändra sig igen till att jag ska träna i måttlig mängd. Men vad är måttlig mängd för en fan som är 12 år gammal? Det är liksom ingen som vet det. Så de har ju, jag och min brorsa har liksom varit två jävla försökskaniner i det här. Och det tog 6 år för mig att få reda på vilken diagnos jag hade. Och det var ju strax när jag blev 18 som jag fick reda på det. Och det fanns liksom 5 fall i Norden när vi fick reda på det. Alltså gruppen LGMD, den är ganska stor. Men våran grupp, alltså då visste de ju ingenting. Alltså det här var 96 liksom, de visste ingenting och de visste inte hur man ska gå på hjärtkontroller och liksom min mamma och pappa fick liksom ingen stöd i hur det var att ha 2 sjuka barn som har en obotlig sjukdom. Så där började jag göra allt man inte ska göra som tonåring. Jag stack hemifrån, jag började röka, jag började dricka och började umgås med fel människor. Och sen så, alltså jag gjorde liksom allt bara för att jag skulle bli sedd. Men jag var ju liksom yngst och jag var den som var friskast. Så att jag kom ju på efterkälken. Så att något, varken stöd eller någon som har förstått mig och jag har aldrig haft. Och förlåt, men det, alltså, ibland när man pratar om detta så blir liksom allting blir liksom verklighet. Jag har tryckt bort så sjukt mycket från hur folk har betett sig, hur folk har behandlat mig, vad jag själv har gjort för att bli sedd. Och alla som inte har velat vara vänner med mig eller inte velat lära känna mig. För att jag är annorlunda och det är jag ju. Men det har jag alltid varit liksom. Och det sticker ju liksom ut. Och det är inte så att man blir så lätt accepterad i den värld vi lever i. Så man kan säga kort och gott att livet har varit en jävla bergdalbana. Men jag tror att allting händer av en anledning. Jag tror fortfarande det. Men jag har ändå bestämt mig för att mitt liv för mig, alltså jag älskar bilar, jag älskar motorer överlag. Jag bestämde mig jättetidigt för att den dagen jag inte kan göra det som är det absolut viktigaste för mig, då ska jag välja att lämna med hjälp av dödshjälp liksom. Men jag sa också ganska tidigt att jag skulle aldrig tillåta mig själv att sitta i rullstol. Men det kom ju tyvärr då när jag skulle få hjälp och förflytta mig. Och jag frågade om jag kunde hålla min arbetsterapeut. Och hon säger ja. Och då säger jag, då går jag ner från min stol nu. Då böjer hon sig ner. Så precis när jag ska ta henne på axeln, för jag hade ju dålig balans. Då böjer hon sig ner så jag faller och vrider av lårbenet. Så då vart jag sängliggande på sjukhuset i 2 veckor med ett brutet lårben som jag fick en spik från höften ner i knät liksom, som skulle ersätta det. Problemet är bara att det går inte att läka ett ben på det sättet när du inte belastar det. Så efter den fallolyckan 15 juni 2011 då hamnade jag i rullstol på heltid. Så jag hade ju bara rullstol vid liksom, kortare sträckor eller om jag visste att vi skulle vara ute jättemycket liksom, då hade jag ju rullstol för att jag inte skulle ta ut mig så mycket. För att jag fick ju verkligen, alltså gå en bit för mig var ju som ett helt maraton för någon annan liksom. Men då, den dagen, då blev allting annorlunda liksom. Då blev jag ju fast i rullstolen liksom. Och det är där jag är. Men jag tänker inte låta det bli, alltså att jag blir mer en passiv åskådare i mitt eget liv än vad jag är typ nu. För det är tillräckligt jobbigt med att få hjälp med så mycket privata saker. Och jag tror att det stör mig att människor dömer mig jättemycket för att de säger, ja men du har väl ett bra liv eller du ska vara tacksam för livet är en gåva. Fast det är upp till var och en vad man anser vara värdigt. Och för mig är det, alltså resa och bilar och köra bil, det är liksom det som ligger mig mest varmt om hjärtat. Och om jag inte kan göra det, varför ska jag tvingas att vara kvar? När jag då ska ligga och tyna bort när mina vänner är ute och reser och har kul. Och göra allting som jag vill göra. Eller att de ska komma hem till mig och så berätta om resan de har varit på som jag inte kunde följa med på. För mig är inte det någonting. Det är inte så jag vill ha det. Och jag tycker att det är någonting alla människor ska ha rätt att fatta själva. Det är ingen annan som ska fatta ett beslut åt mig som jag ändå anses vara vuxen kvinna. Liksom. Jag är 39. Alltså jag ska, precis som alla andra, för jag förväntas att jag ska ta beslut över både stort och smått. Liksom. Så jag vet inte varför man inte... Alltså varför man inte får mer hjälp och varför inte folk vill förstå mer. Fast det har säkert ni också varit med om, att folk liksom inte förstår. Folk tror väldigt mycket om någonting de inte har en aning om.
Mm.
För den delen som, alltså hur jag egentligen lever mitt liv med hjälp av alltså mina assistenter och mina vänner och sånt. Alltså det, alltså folk förstår inte. Alltså jag kan inte ens vända mig själv i sängen. När min personal går på kvällen, då ligger jag som jag ligger. Tills jag antingen måste ringa på mitt trygghetslarm. Och där är det liksom, de jobbar i ett par. De är liksom två personer som jobbar ihop på 1300-1400 larm. Jag kan få vänta rätt många timmar. Jag har liksom väntat över 3 timmar för att gå på toaletten. Vem har möjlighet att göra det? Jag måste, för jag har inget val. Men annars så ligger jag likadant tills min personal kommer på morgonen dagen efter. Så det är inte bara att folk tycker. Det var ju som nu efter alla de här tidningsartiklarna och sånt. Så blev det mycket diskussion i Måndagsposten. Och alla bara, men du kan ju leva ett bra liv ändå. Ja, i dina ögon mått mätt kanske. Men det kanske inte är det jag vill. Men vad jag vill och min vilja, det känns som att den räknas inte. För att jag ska bara vara nöjd och tacksam att jag lever. Men nej, det är inte så här jag vill leva.
Nej. Och det är så lätt för andra att ha så mycket åsikter när de själva inte har varit i den situationen.
Japp. Det är så varje dag. Och det kan jag mycket väl tänka mig att ni har fått höra mycket. Alltså att folk bara, men det kommer bli bättre. Ja, okej. Okay. Vad hjälper det mig? Eller liksom, vad hjälper det? Ingenting. Och alltså, jag förstår att många gånger så handlar det om folks okunskap. Alltså jag vet det. Men någonstans ibland så undrar man om det saknas hjärnceller där i kontoret. Liksom. För att ibland så kommer det så mycket dumma saker i munnar på folk så man blir faktiskt mörkrädd. Och så undrar man, sa du precis det där?
Men om du fick bestämma helt själv hur folk skulle bemöta och behandla dig, vad hade du liksom önskat då?
Precis som de behandlar vilken annan människa som helst. Man behöver inte dalta med mig, man behöver absolut inte tycka synd om mig. Det klarar jag jävligt bra själv emellanåt. Precis som alla andra. Jag sa ju det, jag kommer gråta idag. Och det är alltid jobbigt för att när jag pratar om det så blir det... Alltså det är precis som att det blir verklighet då. För jag lever i detta. Så det är inte så att jag går runt och tänker hela tiden på hur jobbigt det är. Eller sånt, utan jag tar livet med en ganska bra klackspark egentligen. Men när det blir så här. När jag ska liksom börja berätta om någonting som jag försöker förtränga. Eller som när Thomas intervjuar mig för Dagens Nyheter. Alltså jag trodde han skulle plocka fram djävulen alltså. För att då kommer ju alla de här sakerna tillbaka som jag har förtryckt och liksom packat så långt, långt bort som man bara, för man vill inte, man orkar inte känna allt. Och skulle jag göra det, då skulle jag hamna på psyket för länge sedan. Liksom. Så att, som vem som helst. Inte att jag har gått ut i media och talat om att jag ska avsluta mitt liv. För det är det folk hakar upp sig på. Nej, men så kan du inte göra. Och si kan du inte göra. Och så kan du inte tycka. Och bla. Jag tycker precis vad jag vill. Och det är liksom min rättighet. Mm. Simpelt.
Mm. Och jag tänker också att alltså, du lever ju också jättemångas allra värsta mardröm. För du är ju liksom fast i din egen kropp på ett sätt.
Ja.
Och det vet jag att jag många gånger ja, men, tröstade mig själv lite med Ture när han var sjuk. För han kunde ju inte alls röra sig på slutet och så. Men jag tänkte så mycket då på att det var en hjärnsjukdom. Att han förmodligen kanske inte var så medveten heller. Plus att han också var väldigt liten och så. Men du är ju fullt medveten och ja, men, allra högsta grad en vuxen kvinna liksom.
Mm.
Så det måste vara jättemycket tankar och känslor dygnet runt, typ.
Ja, alltså jag ska inte sitta här och ljuga. Alltså skulle jag säga något annat så skulle jag inte vara ärlig mot mig själv. Så det är klart att det är jobbigt. Och ibland när jag var yngre så sa jag att jag önskar att jag hade varit sjuk från början. Alltså att jag inte visste hur det är att springa. Att jag inte visste hur det var och det var att vara ute och gå i skogen eller gå barfota och sånt som jag älskar liksom. Men alltså samtidigt nu är ju situationen som det är, så det är bara att bryta ihop och gå vidare. Jag kan liksom inte, jag vill liksom inte fastna i det där heller, även om man ibland faktiskt gör det. Och jag har dagar som jag typ som igår, alltså jag var lite fortfarande såklart eftersom att jag blir så otroligt känslosam nu. Men alltså det är så svårt när man känner så mycket frustration. För att i mitt huvud är ju inte jag sjuk. Jag har ju bara en jävligt dum kropp som är sjuk. Som inte klarar av att göra det jag ber den om. Och den frustrationen. Det är nog den jag tycker är jobbigast. Vet, när jag tänker att ja, men jag ska bara fixa det själv. Och så försöker jag göra någonting. Bara, där fick du. Det gick inte. Det är det som är jobbigast. Liksom. Men någonstans så... Alltså jag är väl alltså, hyfsat trygg i mig själv när det kommer till det. Så att jag har lärt mig att det spelar ingen roll. Ja, det hjälper inte att jag blir vansinnig, för tro mig. Ilskan, den är brutal ibland. Så man nästan blir rädd och undrar varför jag blir så arg. Men det är klart att jag blir arg. För att kroppen gör ju inte vad hjärnan ber om. Liksom. Men då är det bara snällt att säga till någon utav tjejerna. Liksom, bara, så kan du bara hjälpa mig med detta. Och så känner man sig ganska värdelös, och det är det som jag tycker är jobbigt. Och det är nog det som jag tycker är jobbigast, att leva med assistenter. Även om jag har fantastiska människor runt omkring mig och mitt liv och sånt, så ibland så vill jag slita av med håret för att folk inte förstår. Alltså hur mycket en kommentar där man blir ifrågasatt, ska du verkligen duscha så sent? Eller vadå, ska du sola nu igen? Eller, alltså det är sådana här kommentarer som egentligen inte menas någonting illa. Men som blir för mig stora, som att jag känner mig till besvär. Och den känslan att vara vuxen och känna att du faktiskt liksom inte kan göra saker själv. Det är jobbigt. Jag som älskar att städa. Jag älskar när det är så här maniskt, kliniskt, rent. Älskar. Men jag kan ju fan inte göra det själv. Och då ska man be någon om hjälp. Och så man bara, men du har missat för fan 40% av det jag bad om, bort dem. Alltså, det finns ju aldrig någon annan som bäddar din säng lika bra som du själv. För att du gör det på ditt sätt. Men jag ska försöka förmedla vad det är jag vill och hur jag önskar ha det. För det här är ju fortfarande mitt liv och min vardag som andra människor måste. Och jag måste släppa in folk. Men de måste också lära sig för att det ska fungera. Och det är frustrerande. För det är liksom när du vill så mycket men det går inte. Det är inte så att man bara kan stänga av en knapp. För folk säger, många säger till mig, ja, men sluta tänk på det. Jaha, men tack för tipset. Gud vad, ska jag tänka på det? Ska jag göra det? Men det är inte så det funkar. Det här är ju fortfarande, jag är lika mycket människa som er, som alla andra liksom. Och även om man önskar att man kunde stänga av känslor, man önskar att man kunde stänga av tankar och sjukdomar och allt. Men det är inte så det funkar i verkligheten, och det är det som folk ibland glömmer. Jag lever i samma verklighet som alla andra. Det är bara att jag måste släppa folk väldigt nära in på. För att jag har inte privatlivet på det sättet.
Mm. Men om vi backar lite grann. Då när du insjuknade och fick din diagnos och så. Hur har det varit liksom att insjukna? Och hur mår du i sjukdomen idag?
Alltså, hur det var då? Alltså, jag tänkte ju att fuck it, plattade mattan rätt in i en bergvägg liksom. Det var lite, jag var lite mer, alltså jag var så jävla utåtagerande då. Jag var jätte, nej, det var skitjobbigt. Och speciellt då när liksom dina vänner helt plötsligt bara drar. Och sen så, en av mina enda tjejkompisar förlorade ju tyvärr på Backabranden också i samma veva. Så då satt jag ju där ensam kvar. Och som är min andra enda tjejkompis. Hon hade flyttat till Norge med familjen liksom. Så jag var ju väldigt ensam. De andra hade ju liksom backat ifrån mig. Och det var liksom, du vet, jag skulle säga till gympaläraren i skolan liksom att men jag får inte vara med på gympa nu för att jag har en muskelsjukdom. Men vad händer sen när jag kommer hem då? Jo, då ringer den här läraren hem till mina föräldrar och säger att jag har ljugit och hittat på att jag har en muskelsjukdom för att jag är så jävla lat och inte orkar vara med på gympan. Att inte min pappa ströp henne genom telefonen, det är ett under. Och han bara, men vad tror du? Alltså, tror du att en 12-åring ens vet vad det är? När jag fick reda på att jag hade en muskelsjukdom, jag hade inte en susning om vad det egentligen innebar. Förrän jag bara, men hallå, kan hon förklara för mig? Vad är det? Vad händer liksom? Man hörde ju bara muskler och sjukdom. Men det är inte jättelätt när man är 12 år. Man är inte så jävla utvecklad i hjärnan. Även om man kanske, alltså nu man bara, hur dum var jag? Men det handlar inte om att vara dum. För du som barn, alltså på min tid när vi växte upp. Då var man ju ute i skogen och lekte. Man byggde kojer och du vet, man jagade varandra, lekte korgumma. Inte som nu när folk sitter med en telefon eller iPad liksom. Utan då var man ju verkligen ute och lekte. Helt plötsligt så kände jag bara, okej, jag får inte göra någonting. Skulle sluta med hästarna, skulle sluta med simning och allt sånt liksom. Och i stallet var ju det också en, alltså det var ju terapi för mig. Att få vara bland hästarna, alltså djur är ju magiskt. Alltså de har en väldigt, för mig, läkande effekt liksom. Så det är klart att det var skitjobbigt. Men då kunde, vet jag, gick ju i skogen och så satte jag mig ner på huk och så ställde jag mig upp och så var så här, jag klarar det fortfarande. Så du vet, dagarna gick och jag gick ju fortfarande till och från skolan. Så då gjorde man ju allt det här liksom, testade. Men en dag så kom jag fan inte upp. Där satt jag ju på backen liksom och bara, jaha, vad ska jag göra nu då? Jag kommer ju inte upp längre. Så alltså, det är ju inte så att mina muskler bryter ner varandra liksom från typ idag till imorgon. Utan det är ju en progressivt liksom långsam sjukdom. Men det finns ju perioder när det händer väldigt mycket mer. När det är för mycket för mitt lilla huvud och min lilla kropp att klara av, lite som det har varit nu. Även om jag tycker att det jag gör nu är väldigt bra. Jag är faktiskt ganska stolt över mig själv, om man får lov att vara det nu. Men det får man, tycker jag.
Ja, verkligen. Det ska det vara.
Ja, tack. Det är jag. Så att jag känner väl ändå att alltså, det här är för en god sak. Men rent sjukdomsmässigt så hade jag ju mitt teambesök på Sahlgrenska, som jag ska ha en gång om året. Nu var det över 2 år sedan jag var där sist. Men det var ju kanske inte så jävla kul. När de sitter. Jag blev dessutom riktigt förbannad på fysioterapeuten. Jag träffade en ny läkare och sa, det första jag säger till honom det är att jag måste ha ett nytt läkarintyg. För att annars så tar de från mig mitt körkort. För jag har ju villkor på mitt körkort att jag måste inkomma med nytt läkarintyg var 5:e år. För att jag ska få behålla mitt körkort och nu ska jag lämna in det. Och ska jag träffa en helt ny läkare. Och så han bara, ja okej. Okay. Jag bara, ja. Och det är jävligt bråttom. För har de inte fått det sista december så tar de ifrån mig mitt körkort. Och det får liksom inte hända. Okej, jag ska se vad jag kan lösa. Jag bara, nej, du ska inte se vad du kan lösa. Du löser det liksom. Men han verkade ändå bra liksom. Verkar det så. Och sen träffar man ju arbetsterapeut. Samma som vanligt. Inga konstigheter. Sen sköterskan, hon är den enda som är god och glad på det bygget. Sen träffade jag en helt ny fysioterapeut. Och jag kan säga att alltså, hon borde ju byta jobb. Hon borde ju jobba på ett lager där hon inte pratar med människor överhuvudtaget. För att för det första så är jag med i en studie. Och då så ska man svara på jättemycket frågor. Och så ska det ha pulsband och massa under veckas tid. De mäter aktivitet och sånt. Och det är liksom mer konstigt att det är bara att göra. Men man ska ju också då göra muskelmätningar. Och man ska göra så här fake hostningar i så här tuber. Och så att de mäter det. Och det blir ju en ganska... Bara det är ju en fejkad... Alltså det är inte så att jag hostar. Sitter och fejkhostar för att jag tycker att det är kul. Utan då ska du göra det på kommando. Och det är ju jobbigt. Oavsett om det är fejk eller inte. Så är det jobbigt. Eftersom att jag saknar mycket muskler. Och så ber hon mig göra det. Så gör jag det. Och det går ändå bra. Så ska jag göra det liggande sen. Och så ska jag hoppa över från rullstolen till min brits. Och hon bara. Gud vad du tjostar och frustar. Jag bara. Vad sa du? Jag blev så här jättechockad. Och hon bara, men det är inte så att jag tänker tvinga dig att göra detta. Det är så himla jobbigt för dig. Jag bara, nej, men nu gör vi det. Tårarna bara rinner längs min kind. Där ligger jag och min assistent bara tittar och bara, vad är det som sker? Sen så jag gör de här grejerna jag ska göra liggande. Och sen så får jag sätta mig upp och så frågar min tjej efter att jag... Om hon kunde gå på toaletten. Jag bara, visst, absolut, det kan du göra. Bara att när hon kom tillbaka från toaletten så sa det, du kan stanna där ute. För då sa jag till den här arbetsterapeuten, eller vad det är, fysioterapeuten, att alltså, oavsett vad du tycker och tänker om vad det är du gör här, så är det inte för oss som lever med skiten, så är det ett projekt att bara ta oss till Sahlgrenska och göra detta. För att någonstans så får vi en dom varje gång vi kommer dit. Vi vet for fact vad som har hänt. Jag vet. Och nu när det är över två år sedan. Jag vet att jag är sämre. Det behöver ingen tala om. Och sen då när du ska göra dessa sakerna. Iakttagen. Och som är tidtagare och sånt. Och det är ju inte bara fysiskt jobbigt. Utan man ska ju då brottas med huvudet också. För att jag som sagt. Det är, jag är inte sjuk. Utan i kroppen. Och när någon bara säger att jag tjostar och frustar. Alltså jag trodde jag skulle liksom få mig ett bryt på henne. För, och då sa jag det när Nova, eller min, hon som jobbade då, hade gått ut. Så sa jag det, helt ärligt, hur tänkte du? Det är väl klart att det är jobbigt. Men det är inte bara fysiskt jobbigt, det är psykiskt jobbigt. Och hon bara, förlåt. Jag bara, men alltså vad tror du? Alltså det här brottas jag med varje dag. Jag kan inte ens posta ett brev själv för jag når inte. Jag kan inte ens betala själv på apoteket för kassorna är så jävla höga. Så sist när jag bara, du kanske kunde vara snäll och sänka lite för att jag skulle nå upp till kortet. Då sprack ju hela dataskärmen för den var inte gjord för att sänka så mycket. Men det, nej, jag kunde faktiskt inte bryta mig mindre. För samhället är inte utformat för folk i rullstol. Nej. Sorry. Alltså, så då var det så här, nej, byt jobb. Vad vill hon att jag ska göra? Det är inte kul. Men jag har inte valt skiten. Alltså det är väl ingen som väljer att må dåligt. Eller det är väl ingen som väljer att förlora någon. Eller sina barn eller sina familjemedlemmar. Eller vad det är. Det är ingen som vill vara sjuk. Eller liksom ha någon nära som är sjuk. Det är ingen som vill det. Så ibland när folk öppnar sina munnar så känner jag bara. Oh god. Vart är mänskligheten på väg? Nu pratar jag alldeles för mycket, känner jag.
Nej.
Men när var det som du fick ett behov av att ha assistenter?
Det var så, från den dagen jag trillade och bröt lårbenet. Jag hade ledsagarservice, som det heter, innan. Beviljat från Försäkringskassan. Men jag hade ansökt om personlig assistans innan. Men samma dag som olyckan hade Försäkringskassan fattat ett beslut och gett mig avslag. För att de tyckte inte att jag var tillräckligt sjuk. Så då hade de gett mig avslag och då såklart efter olyckan så överklagade jag ju det. Men då eftersom att jag kunde inte göra någonting. Jag låg i sängen, kunde jag verkligen inte göra någonting. Så när jag överklagade det så fick jag ett svar på min överklagan, och då var det att det här då, alltså att jag hade brutit benet, det kunde inte ligga till grund för en överklagan, för det var liksom, det var någonting som hade hänt efteråt. Jag var, ja men jag, alltså behöver jag hjälp så behöver jag verkligen hjälp nu. Alltså de flyttade mitt ben typ bara varje minut liksom, för att det gjorde så ont liksom. Men nej, jag fick ingenting, så jag hotade med media till kommunen. Så då fick jag tillfällig assistans, men sen så gjordes det en utredning via Försäkringskassan. Så då fick jag det efter några månader efter, så typ 2011 fick jag assistans. Så jag har haft det ganska länge. Men de är ju inte så där jättegivmilda med tider, för att bara för att jag kan äta själv liksom. Men jag behöver fortfarande hjälp att dela saker och sånt. Men jag vet inte liksom hur de, jag vet inte om de vill att man ska vara halvdöd innan man får någon hjälp. Jag vet inte alls hur deras humanmätare funkar faktiskt. För jag upplever inte att de är speciellt humana på det bygget. De tvingar ut folk som är jättesjuka liksom och jobba. Men mig ska de vara så här, ja fast du borde inte jobba så mycket. Eller nej men du kanske inte borde jobba alls för du får ni med. Alltså jag vet inte vad det är för någon jävla instans vi har faktiskt. Så att, ja, men jag har ingen hjälp på natten, för det tycker de inte att jag behöver. Men jag kan ju som sagt, som jag sa, inte ens vända mig. Så jag har ju spytt ner mig själv, legat i sängen och fått vänta på hjälp. För jag har migrän. Men det tycker de heller inte att det är inga konstigheter. Det kan jag gott göra. Ja.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Du nämnde ju förut att din bror också har samma sjukdom.
Mm.
Har ni haft samma känslor kring det här?
Min familj pratar inte. Här lägger man locket på. Jag har försökt prata med honom vid tillfällen. Men man tänker att med tanke på att vi har samma diagnos, så tänker man typ att vi borde vara varandras största stöd. Nej. Vi är, för det första är vi som personer som danat. Jag är vild och galen och måste bara, åh det måste vi göra. Vi gör det nu liksom. Men att han är, du vet, sjukligt smart. Det är absolut inte jag. Jag klarar mig bra ändå, men han är sådär sjukligt smart liksom. Och han, när han fick reda på att han var sjuk, så ställde han sig för hela sin klass och så berättade han att ja, bara så ni vet, jag har en muskotom och jag kommer behöva rullstol, så vet ni. Men alltså jag gjorde ju alldeles, jag började röka, du vet. Jag snodde ju paket cigaretter av mamma liksom. Och så började jag röka. Så jag bara, ni kan gå före, jag ska bara ta en cig liksom. Eller vet, nej men gör ni det, jag ska bara ta en cig. Det blev ju liksom en skuld för mig. Att inte behöva berätta för fler. För att de få människorna jag berättat för tog inte emot det direkt speciellt bra. Eller var liksom brydde sig om hur jag mådde. Eller hur det var att få reda på att, ja, du har en obotlig muskelsjukdom och det kommer komma så långt så att du kommer inte kunna röra dig liksom. Nej, vi är inte, pratar inte, så att han är inte på samma bana som mig, vad jag vet. Så kan vi säga.
Men är det här en genetisk sjukdom?
Ja, det är lite så vem du frågar. Men ja, mina föräldrar är ju friska bärare. Alltså, typ om jag skulle skaffa barn så kan jag ju testa mig. Nu kan inte jag skaffa barn och skulle aldrig hela mitt liv skaffa några barn. För jag vill inte sätta några barn till en värld som jag tänker lämna heller. Nej, det vill jag inte. Bara, jag är ju sjuk, men jag är ju såklart bärare. Men det betyder inte att mitt barn blir sjukt. Utan då måste ju min partner också vara frisk bärare och att vi lämnar båda. Så du måste ha dubbel uppsättning. De här jävla generna. Ja, det är fortfarande så man blir dum när man... Jag försökte läsa om det här om dagen igen. Hur det här med liksom nedåtgående leden. När, alltså vad som gör frisk och vad som gör sjuk. Men jag vet inte ens om de själva förstår det där. För jag gör tyvärr inte det. Men det är inte min starka sida det där.
Men är det då att 25%, jag tänker som eran, ni har ju haft också en genetisk sjukdom där ni, du och Tures pappa är friska bärare av den här genen. Och ett 25% risk för att få ett sjukt barn, va?
Ja, fossa.
Ja, jag tror att det är 25% på mig med. Om min kille skulle ha eller vara bärare på genen.
Det är ju ett virvar.
Ja, men det är ju lite det, för att när vi, alltså då när vi fick reda på att vi var sjuka, då vet man bara, okej, varför inte alla barn sjuka? Eller du vet så här. Och det var ju för mig liksom jättekonstigt. Jag förstod ingenting, och du vet, så fattar man inte, och så är man inte smartast i stan liksom. Och så ska jag försöka fråga liksom, och de bara, nej. Slumpen. Jag bara, slumpen? Ja, men då kan jag gå och spela på lotto och vinna 84 miljoner. Det är slumpen för mig. Du kan inte säga så till ett barn liksom, när jag undrar någonting som egentligen borde vara jättelogiskt att man kanske undrar.
Mm. Men du har alltså ett syskon som är friskt också?
Ja, det har jag. Men jag har ju en vän i Sundsvall som har LGMD, men hon har inte 2A, utan jag tror hon har 2C. Men hon är ju mamma. Så att, alltså, hennes son, han är ju frisk för att, alltså av samma, du vet, för att han inte har genen och du vet så här. Så man kan ju testa. Men någonstans, det var ju en kvinna som skrev till mig på Instagram, en norsk kvinna, när det här publicerades i Norge. Det här Dagens Nyheter, Expressen, allt det här. För det har publicerats både i norska tidningen och online. Då var det en norsk mamma som skrev till mig. De hade 3 barn med samma sjukdom som mig. Alltså exakt samma. Och jag bara, du vet, när jag läste det, och så blev jag så här, ska jag svara, ska jag inte svara? Och det första jag skrivit till henne, jag bara, förlåt, jag vet verkligen inte vad jag ska säga. För att jag blir ju jätteledsen. För jag kan inte tänka mig att det är en enkel match att ha 3 barn, varav alla 3 har samma skit. Men jag vet ju också hur det är för mig. Hur jag har haft det. Hur mobbad jag har blivit. Hur folk har hackat på mig. Och vad mycket dumheter man har gjort. Och jag hoppade av skolan och allt sånt. För att jag blev mobbad av både elever och lärare på skolan. Så jag blev så fruktansvärt ledsen. Men desto mer jag hade skrivit med henne. Desto mer. Jag bara, det är viktigt att ni måste prata om det. Nu var barnen. Det var 2 tvillingar och sen till. Så för mig blir det så här, för mig var det väldigt viktigt att veta att de som familj pratar om det. För att det stödet har inte jag haft. Och förlåt mamma om du har detta. Jag tror inte att det är sunt för någon människa att lägga locket på någonting. För det kommer komma en dag där den där berömda bägaren, eller ryggsäcken, eller vad man nu vill använda för uttryck, rinner över så kraftigt att det finns inte ett enda hål du kan stoppa. Utan det är bara så trasigt. Och jag tänker att alla människor borde, och jag tycker att jag borde blivit mer erbjuden liksom samtalshjälp av någon som, alltså professionell. Men nej, så det blev jag glad när hon och hennes man pratade mycket med barnen, och nu bodde de i Spanien. Så att det var också så här, jag vet ju hur bra värmen är för oss liksom. Så då kändes det ändå skönt liksom, men jag bara, vad du än undrar, skriv och fråga liksom. Och hon bara, tack. Jag bara, det är faktiskt det minsta jag kan göra liksom.
Mm, fint.
Men hur har du lärt känna den här kompisen i Sundsvall?
Henne lärde jag faktiskt känna för att jag bloggade ett tag på en sida för folk med olika funktionsvariationer. Och så hon som skötte det då, hon heter Linda. eller hon heter Linda, hon har också någon typ av muskelsjukdom. Och så hade den här Frida kontaktat henne och bara, ja men kan du berätta lite mer om din sjukdom? Och hon var väldigt ung då. Och hon bara, nej vet du vad, jag tror du ska prata med Pernilla. Jag tror att ni har samma diagnos liksom. Så då skrev Frida till mig. Och efter det så, alltså hon är typ som en lilla syster. Alltså hon är 11 år yngre än mig, så att hon är inte så gammal. Eller så gammal, inte så att hon är ett litet barn. Men alltså vi var så unga när vi lärde känna varandra. Och det, jag har varit med mycket, och hennes familj, mamma och pappa, hennes syster. Hennes syster är frisk. Så att Frida är ensam i familjen. Även att det oftast drabbar syskonpar, den här skiten. Men alltså hennes föräldrar blev så glada när hon lärde känna mig, för att hon skämdes ju jättemycket, hon gömde sig och du vet så här, hon ville inte gå på shoppingcentret där liksom, för att hon tyckte det var jobbigt, hon behövde ha rullstol och sånt. Men jag bara, men låt hon glo då, jag kommer upp, då kan vi rulla tillsammans liksom. Så var det så här, då blev det liksom, ja men vad ska de snacka om då, två tjejer i rullstol, ja fan vad roligt, det kom två rullande dårar, ja. Det finns fler. Så att, ja, nej men jag har nog hjälpt henne att få lite skinn på näsan. Och jag har mycket skinn på näsan. Fruktansvärt mycket skinn på näsan. Men just vet när det har att göra med min sjukdom, då är jag inte så fruktansvärt tuff alltså. Då är, alltså du kan hacka på mig för alla mina tatueringar, eller du vet, för hur man klär sig eller någonting. Det är alltså, det bryr mig inte om för femmare. Jag tycker nästan det är bara roligt att folk ägnar tid åt en liksom, för sådana saker. Men du vet när det börjar liksom, när det går till så här angrepp om någonting som är kopplat till sjukdomen, då är jag inte häftig. För att jag tycker fortfarande att det är jättejobbigt. Och jag tycker än idag att vissa människor inte ger mig en chans. Jag tycker än idag att det är jobbigt då att vara annorlunda. Även om jag på vissa sätt skapat en del av mig att bli mer annorlunda. Som, kanske inte nu, men då var det så. Du vet, man var ganska ung och började tatuera sig mycket och sånt. För då var det så här, det var ju inte så accepterat som det är nu. Var och varannan kotte är ju gaddad. Men då var det så här, bara, men herregud, ser du ut så där? Och så sitter du i rullstol och så, alltså hur tänker du? Man bara, vadå? Eller, alltså, så folk har ju liksom tyckt att du gör ju dig själv mer annorlunda. Och då är det så här, ja okej. Okay. Jag är annorlunda, jag kommer alltid vara det. Oavsett om man vill eller inte.
Jag tycker du verkar stencool på många sätt.
Ja, verkligen.
Ja.
Söten är. Stencool vet jag inte. Jag försöker göra någonting gott. Alltså, elände är det. Och det kan jag inte ändra. Men jag vill förändra folks syn på att man som, alltså, vad ska jag säga? Vad ska man använda för ord? För att oavsett vilket ord jag använder så är det alltid någon som känner sig lite kränkt. Men alltså, i min situation då. Så det är ju vad det är. Jag kan inte förändra det i dagsläget, hur mycket jag än önskar och hur mycket jag än vill. Men så tänker jag ändå att folk tror liksom att man bara sitter hemma, man ligger på soffan hela dagen och pillar sig i naveln och käkar chokladpraliner liksom. Nej, jag är nästan aldrig hemma. Jag är ute på språng. Är jag inte ute och reser så jobbar jag, eller så sitter jag och tatuerar. Alltså, jag är typ aldrig ledig liksom. Så det är inte så, alltså folk har så mycket fördomar. Det är bara om jag ska laga en jävla rullstol, vilket inte är det lättaste, men om de mot förmodan ska komma och göra det, så ringer de, jag tänkte komma om 20 minuter. Man bara, jaha, kommer du till jobbet då? Vadå, jobbar du? Man bara, ja vadå, det gör väl du också? För det är så här, för människor så är det, alltså, jag tror inte ens att de tänker på det, utan det är bara så här, aha, jobbar du? Man bara, varför skulle jag inte göra det? Alltså det är ju det här jag menar, det är så mycket okunskap. Folk tror att man sitter hemma hela dagarna och har världens tråkigaste liv. Det har inte jag, tack och lov. Jag har allt egentligen jag kan önska. Alltså verkligen allt jag kan önska. Det enda jag saknar, det är en frisk kropp. Jag har jättefå vänner, men de jag har, det finns inte bättre vänner i världen. Sen, även om inte min familj riktigt vill acceptera det jag håller på med dödshjälpen, eller egentligen att jag syns så mycket i media och sånt, så älskar jag min familj och de kommer alltid finnas för mig. Och liksom, jag har ett fantastiskt hem, jag har jobb, jag har allting liksom. Men jag har ingen frisk kropp. Så att jag tycker att alla friska människor där ute och alla människor som har sluppit vara med om hjärtesorg, var glad för det. För det är inte jättehäftigt att ta sig tillbaka. Och jag tycker att väldigt många människor borde ta sig och fundera det innan de somnar om kvällarna ibland. Och liksom fundera över varför de gnäller så mycket. För att det är... Ja, vi lever i en värld där det är krig och det är så sjukt mycket elände. Men det är tyvärr inget nytt. Men om vi som tänker lite, kanske kunde vara lite, alltså medvetet snällare mot varandra. För folk är så egocentriska att man glömmer bort hur fantastiskt man egentligen har det. Att man är lyckligt lottad, att man har jättemycket. Men man hakar upp sig på det man inte har. Istället för att se allt det fina man har. Även om det är sjukt svårt ibland också. Och alla människor har rätt att vara jätteledsna. Och det ska man vara. Man måste få vara det. Men kan inte folk bara liksom finnas och låta en vara så sjukt ledsen. Där de inte kan sluta. Istället för att försöka trösta en. För det går liksom inte alltid. Typ sån dag hade jag igår. Hon bara, vad ska jag göra? Jag bara, jag vill inte göra någonting. Räcker att du lyssnar på mig. Det är det enda jag behöver. Någon som bara lyssnar. Och typ bara talar om för mig att jag inte är helt koko i huvudet. Mm. För att jag blir så frustrerad. Men det var jag inte, sa hon. Så det kändes bra.
Ja, väldigt kloka ord. Men du kom ju in lite på det här nu. Med dödshjälp. Och att du arbetar för det. Skulle du vilja berätta lite mer om det?
Vad vill ni veta?
Ja, men först så, du tog ju ett beslut om att du skulle vilja åka till Schweiz.
Det gjorde jag som 14-åring.
Okej, okay. Så då hade du ändå kollat upp det, eller fått reda på det på något sätt, eller hur?
Ja, alltså det var en kvällstidning. Mamma och pappa köpte alltid GT. Alltså på den, du vet, man köpte tidningen liksom. Så låg den tidningen på våran kökssoffa. Och jag har alltid bläddrat lite i så här tidningar. Inte för att läsa, utan mer för att titta igenom dem, glötta liksom. Och då på framsidan på tidningen så är det en jättevacker tjej som bara ligger där i en sjukhussäng. Och hon hade varit med om en olycka och blivit helkroppsförlamad. Men det var liksom absolut inget fel i huvudet. Och hon hade bestämt sig för att avsluta med dödshjälp. För att hon blev ju, alltså hon var ju verkligen, verkligen fången i sin egen kropp. Och hon skulle göra det. Och då kände jag bara att, kan man göra det? Vad bra. Då var det så här, det var ju som en vändpunkt lite för mig. För att då visste jag att jag inte skulle behöva bli något jävla kolli, något jävla paket som någon ska hålla på och dutta och ta hand om. Jag kan acceptera viss hjälp, men det finns gränser hos mig där, alltså de går inte att sudda bort, utan de är där de är. Som till exempel köra bil för mig. Det är liksom, du tar inte det ifrån mig, för tar du det ifrån mig så nej, alltså då, jag vill inte. För det är liksom, alltså den lyckan, du vet, någon hjälper mig in i bilen, sätter jag mig sen, stänger dörren och så de kan åka någon annanstans, bryr mig inte liksom. Och du vet, stereon högsta, och det är jag i bilen. Det är ingen kotte som har en aning om att jag är rullstolsburen. Alltså jag kör en helt vanlig bil. Det är en helt vanlig automatare liksom. Jag är ute och rattar där. Jag är ute och körde Porsche häromdagen. Så att ja, jag är barnsligt förälskad i motorer. Så det är en grej som är viktig för mig. Så då kände jag att okej, när den dagen kommer, då vet jag att det finns möjlighet till det. Och då kom ju det på tal om Dignitas och i Schweiz och allt det här. Och det är ju egentligen bara Schweiz som tillåter utländska medborgare få hjälp Och det är ju på i Schweiz liksom. Men jag tycker ju återigen att det är inte någon annans att ta hand om. Vi borde få den möjligheten här. Jag har förlorat sjukt mycket människor i cancer. Och jag är väl inte ensam om det, tänker jag. Men när det går så fort som 3 månader. Från att personen i fråga blir sjuk. Och sen så tar det liksom 1,5 månad innan man får reda på att det är cancer. Och sen så tar det 1,5 månad till. Jag kan säga att hennes enda önskan var att ta mig härifrån. Det var det enda hon bad mig göra. Och jag var då, kan inte göra någonting. Och jag tycker inte att om man är fullt med i huvudet och man ändå kan, eller i egenskap av förälder till som till exempel era barn, om ni vill och vill ta ifrån någon, du vet, det här fruktansvärda som de pratar om, den palliativa vården och sånt. För mig är inte det humant. Jag är jätteledsen. Jag tycker inte att man ska behöva bli någon helt annan och så hög på mediciner om man faktiskt inte vill. Eller jag tycker liksom, vill jag lämna så borde det vara min rättighet oavsett vad egentligen liksom. Så det är väl där. Alltså, sen så, alltså Sverige, alltså vi är 80% som är liksom för någon form av dödshjälp. Och det är många som skulle säga ja direkt. Sen så är det väl kanske några som är så här lite ja kanske. Men jag vet inte om någon helt ärligt med handen på hjärtat kan sitta och säga att man skulle vilja se någon nära anhörig liksom vara sjuk. Och det enda man vill är att få lämna, för att man orkar inte med det. Man orkar inte höra om alla lyckliga resor eller allt vad du själv önskar göra men som du inte kan. Som i mitt fall då kommer bli liksom. Jag vill inte det. Alltså jag vill bli ihågkommen för den personen jag var. Alltså den, du vet, glada, spralliga, skitspontana. Bara, ska vi dra till Stockholm? Eller oj, nej, vi sticker ner till Emporia i Malmö. För vi är sugna på att shoppa. Hoppla Kerstin, hoppar vi in i bilen så drar vi. Jag älskar ju det, den sidan med mig. Men vadå, vad ska jag göra sen då? Ska jag bara, kan ni åka ner? Kan ni facetima mig? Nej, tack. Jag vill göra det själv. Alltså för mig är det viktigt att få göra saker själv. Inte att jag ska uppleva mitt liv genom någon annan. Så det, nej. Ja till dödshjälp. Jag tror att det är många som egentligen vill det. Men jag tror att folk är för rädda. Mm. För att man kanske inte vill. Nej, jag fattar väl, som i mina föräldrars fall. Det blir inte klart att de vill att deras dotter ska lämna. Alltså det, jag har full respekt för det. Och det enda jag ber om, det är inte att du ska tycka om mitt beslut. Det är att du som vuxen får gå ur mamma eller papparollen och se det med andra ögon. Om du själv hade suttit i min båt, skulle du seriöst vilja ha det så? Jag tror att man behöver inte gå längre än så. Jag tror ingen vill veta av att jag ligger hemma här och mår skit.
Mm. Ja, det är jättestor skillnad på att leva och att överleva.
Tack snälla för dessa välvalda orden. Det är verkligen så.
Mm.
Det är, alltså, överleva kan alla göra på något sätt oftast. Men nej, det där, den där delen att man ska leva, det är det folk glömmer. Och det handlar om varje individ. Det är inte... Det är ju massa som har skrivit till mig som, ja, men jag tror jag har samma diagnos som dig. Okej. Okay. Ja, men jag är 76. Det har inte varit något fel på mitt liv. Nej, jag har aldrig påstått det. Det är inte det jag säger. Och jätteglad för dig om du är jättenöjd. Men sen att du var liksom 46 när du fick reda på att du var sjuk. Och jag var 12. Det är alltså våran jävla diagnos. Alltså det kan skilja sig som natt och dag. För att även om vi har exakt samma diagnos, så skiljer den sig så sjukt mycket från familj till familj. Så att även om typ jag och någon i någon annan familj i Skåne, säger vi, får våran diagnos samtidigt och vi har LGMD2A båda två, så kan det vara liksom att det finns inga symptom överhuvudtaget på den ena. Och jag kanske har lite symptom, men sen kanske det går x antal år och så händer det inte jättemycket. Och sen så händer ingenting och händer ingenting. Och sen så blir jag jättesjuk. Men den andra är ingenting. Alltså, så att det betyder ju inte att bara för att vi har samma diagnos lever vi samma liv och samma intressen och samma sjukdomsbild. Alltså det är inte så det funkar. Alla är ju olika individer, men också sjukdomen är ju som att man undrar hur den funkar egentligen, eftersom att det kan skilja sig så sjukt mycket. Så det är inte så här att man är typ, ja men du lever i ett bra liv fram till den här åldern. Det finns ju inget sånt. Jag känner ju tyvärr folk, eller tyvärr ska jag absolut säga, för jag tycker att människan är fantastisk. Men vi har också exakt samma diagnos. Men hon har ju mycket mer problem med amning och sådana saker som jag tack och lov inte har ännu. Men det vet vi ju inte hur amningen kommer påverkas på mig, även om vi har samma diagnos.
Men har du ont i din kropp?
Ja, har ont 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året. Ja. Men nu är min smärta liksom, alltså nu är den som vanlig, så att nu märker jag inte av den på det sättet. Får jag mer ont, som jag faktiskt har idag, jag sa det till Vilma förut, jag bara, fan vad jag har ont i min rygg idag. Men, och det är inte ofta jag säger det, men ja, jag har ont hela tiden, men det är liksom, det har jag lärt mig att leva med, det är liksom inte ett problem. Problemet blir när jag får mer ont än det jag alltid har, om man säger. Sen så, det är väl också lite sådär att, alltså, kolla ut liksom, vad är det, kolsvart. Blåsigt som fan och ösregn. Det är inte så att det här hjälper till. Hade det varit 25-30 grader och strålande sol och klarblå himmel, så då hade jag mått betydligt mycket bättre. För att vädret påverkar mig jättemycket. Älskar värmen.
Mm. Men kan din smärta också, att du har ondare idag, kan det bero på att du hade en jobbig dag igår?
Ja. Det här, alltså det där sambandet med den här knoppen på uppe på. Och kroppen, den är ju betydligt mycket större än vad man ibland fattar själv. Och det är jag vet om att det är så. Men ibland så är jag ju också lite förnekare, att jag tänker att det har inte med det att göra. Men ja, det är klart att det påverkar. Samma som hos alla liksom, när det blir för mycket, alltså då blir man ju tröttare i kroppen, man blir slöare. Det är ju ett sätt för att kroppen att tala om att nu kanske du ska ta och lugna ner dig lite, gumman. Mm. Ja. Mm. Den är man ju, alltså där är jag väl egentligen precis som alla andra dårar, svindålig på att lyssna på kroppen. Alltså det ska ju ske, det där berömda samarbetet, men ja, ibland så vill man ju väldigt mycket mer än vad kanske kroppen vill. Typ som nu, det är väl det jag håller på med nu. Det är väl det som stör mig egentligen. Att jag vill ju jättemycket. Jag har hur mycket energi som helst liksom. Men sen bara så är det som att någon drar ur kontakten. Bara. Men då blir jag ju istället, då kan jag ju inte sova. Så att, ja, nej, men det är klart, det påverkar. Men jag känner mig ändå ganska stark. Så jag... Smärtan funkar så länge den är vanlig.
Äter du mycket mediciner?
Jag önskar jag kunde svara ja på den frågan i form av att jag har funnits några. Det gör det inte. Men jag äter egentligen bara sömnmedicin för att jag ska få sova. För att då sover jag igenom smärtan, eftersom att jag ligger likadant hela tiden. Och sen äter jag en liksom lite, vad säger de? Ja, men den kopplar hjärnan till kroppen liksom, med smärtan, att det ska lugna ner det lite, och sen en lite starkare smärtmedicin, men det tar jag alltid enbart på kvällen, så att det är ingenting jag äter liksom inte mediciner på dagarna eller liksom behöver någonting eller måste ta någonting för att orka med liksom, utan det är bara inför kvällen som jag tar det, så det är väl positivt så, men jag hade önskat att jag kunde säga att jag käkar mirakelmedicin. Det är väl många som önskar det fanns. Mm.
Görs det någon forskning på den här sjukdomen?
Ja, det forskas. Men tyvärr så forskas det ju... Alltså muskelsjukdomar generellt. Det är inte så att de har lika mycket forskningspengar som cancerfonden. Vilket jag absolut förstår. Men det är liksom, det finns inte tillräckligt mycket pengar. Och det finns heller inte tillräckligt mycket kunskap. Det forskas, men det forskas i mycket mindre utsträckning. Och på just, alltså det pågår kliniska försök på LGMD2i, vet jag. Och sen så, nu när jag var på Sahlgrenska så frågade jag faktiskt läkaren om det var någonting mer som är liksom i pipen nu. Att det, men ingenting nu, och som sagt, det finns ju inte så jättemycket. Det finns... Jag vet att det är några som har samma diagnos, som har gjort stamceller utomlands. Men det är väldigt, väldigt olika resultat. Så att, vi får väl se vad som händer på forskningsfronten. Det är klart att man hoppas, men jag tror också att, jag tror tyvärr att det ligger för långt fram för att gynna mig. Men jag hoppas att det kommer gynna andra och att det liksom kommer kanske finnas någon form av broms i alla fall. Men i min värld så är det så här, okej, jag har muskelsjukdom. I mitt fall då så har jag kalpainbrist. Ja, men steroider funkar ju för kroppsbyggare. Varför funkar inte det? Alltså, och det är egentligen inte en konstig fråga. Men när jag ställde den frågan som 15-16-åring så tyckte de att jag var helt... snurr i huvudet som ställer den frågan, för det var inte samma sak, men för en vanlig person så är det klart att det blir samma sak. Men det är också väldigt beroende på vem utav läkarna du pratar med och vem, alltså det finns ju jättemycket biverkningar och det är inte säkert, och det jag kan ändå inte bygga upp någonting som är dött, så att den som lever får se.
Men din kropp just nu, är det benen som är mest drabbade, musklerna i benen?
Nej, alltså det är egentligen höftparti, alltså, och axlar. Så det är ju hips and shoulder, är ju för, alltså, min beskrivning om man säger på sjukdomen. Men den påverkar hela kroppen. Så att jag är ju jättesvag, alltså hela kroppen. Men jag kan ju inte lyfta mina armar, jag kan ju inte... Jag kan liksom, jag klättrar upp på bordet. Alltså jag kan inte. Så det, jag tror att det, alltså benen, missförstår mig rätt, skit jag i nu. Alltså de funkar. Jag kan fortfarande köra en vanlig bil eller en vanlig automatare. Så det är inga konstigheter. Men det som jag tyckt det sista nu, det är väl att liksom, fan vad trötta armarna börjar bli. Det börjar bli jobbigt, vet man. Inte orkar med liksom. Men jag är ju svag i händerna. Jag är svag överallt. Så att nacke och alltså. Vi vet inte vad som händer. Mm.
Men vad tänker du framåt nu då? Just nu håller du på att kriga för dödshjälp i Sverige.
Mm. Mm.
För det är helst så du skulle vilja få avsluta ditt liv.
När absolut.
Du har kommit till den gränsen. Att du känner att det är dags.
Ja, alla dagar i veckan. Varför ska jag behöva åka någon annanstans? Så det är det jag försöker få. Jag försöker få ett förhandsbesked på att när jag anser att dagen är kommen, att jag ska få den dödliga alltså medicinen här. Så jag tror att jag är mer sugen på att få folk att förstå att jag inte är annorlunda egentligen på något annat sätt än vad ni är till exempel, som sitter där ni sitter liksom. Utan jag lever ju egentligen som de flesta. Bra och dåliga dagar, alltså mer och mindre att göra på jobbet, eller du vet så här, lite stressigare då, eller du vet nu är det snart jul och då ska man, alltså som alla liksom. Så jag tänker att jag vill få folk att förstå att jag kan liksom göra jättemycket saker, men jag behöver bara göra de sakerna på mitt sätt. Jag kan inte bara ställa mig upp och gå och pinka på morgonen, utan jag får vänta på hjälp liksom. Men det blir ju liksom på mitt sätt. Och jag tänker att alltså, kroppen är ju fantastisk ändå. Att man, alltså kan göra massa saker, men det kanske ser jättekonstigt ut i någon annans ögon. För att jag gör det konstigt. Men det bryr inte jag mig om längre. Det var jättejobbigt förr, men nu är det så här. Ja, men det är ju mitt sätt och min kropps sätt att klara av att fortfarande göra det. Och det är jag tacksam för. Så att jag vill bara att folk ska förstå att. Lägg dig inte i och tro inte att du vet någonting som du inte vet. Men bara för att jag behöver hjälp och har hjälp i min vardag, så känns det som att mitt liv är helt okej att kritisera precis hur man vill. Och att man inte alls tänker på att jag har lika mycket känslor som alla andra. Kanske mera. alltså frustrationskänslor som andra inte behöver brottas med. För jag måste ju brottas med det där jävla huvudet. När är det du behöver gå och pinka som mest? Det är när du inte kan.
Mm.
Precis. Det ska jag då bara sluta tänka på. När jag är själv. Det är inte riktigt så enkelt. Jag önskar att det var det. Men alla de här sakerna, det är liksom precis som att folk tycker att ja, men du har ju ändå folk i ditt liv. Ja, inte hela tiden eftersom att jag inte får hjälp på natten. Men ändå att det blir så okej att prata om mig och mitt precis hur man vill. Nu har jag ju valt att göra det ganska duktigt i media själv. Men det är just för att folk ska förstå. Och tjejer i rullstol kan absolut älska motorer och bilar och köra bil och gå på Formel 1. Som jag liksom, alltså jag typ ryser bara jag tänker tanken på det igen liksom. För att det är så jäkla ball. Och man kan visst jobba fastän att man är rullstolsburen och behöver hjälp för att klä på sig, ta på sig och äta. Alltså man kan göra jättemycket men man kanske gör det på ett annat sätt. Det vill jag att folk ska förstå.
Mm. Så du har åkt och kollat på Formel 1 och sådär, eller?
Jag har varit i Monaco. Jag fick ju en lite sån fin inbjudan av prins Albert från Monaco. Där han bjöd ner mig till Formel 1 förra året.
Mm.
Så då var jag där. Och på slottet, det var inte lika häftigt. Eller fina bilar, men det var ju inte det jag var. Jag var ju mer intresserad av allt annat. Mm. Inte de fina klänningarna och fina middagen liksom. Utan jag ville ju mer höra bilarna och se. Men tro mig, det var en riktig show med sådana brutala bilar som jag aldrig kommer se i mitt liv igen liksom. Det var ju Bugatti-bilar och det var liksom, bilarna kostade ju mer än vad man ens kan drömma om liksom. Det är de där 84 miljonerna som jag sa jag skulle ha vunnit liksom. Ja. Så att, jo, bilar är kul. Och Monaco jag har sett ett, men jag hoppas att jag ska få komma till Abu Dhabi. Det är ju Formel 1 sista racet i Abu Dhabi nu, denna helgen som kommer nu.
Mm.
Får se om jag kommer dit nästa år kanske.
Mm. Det hoppas vi.
Ja, det hoppas vi.
Alltså även om man inte har kanske det där jätteintresset så är det ju barnsligt roligt. För det är lite som att man går på en konsert på någon artist som du kanske normalt sett inte lyssnar på. Men känslan när man kommer in på stället där liksom det ska vara, det blir ändå ganska maffigt.
Mm. Kan tänka mig det.
Mm. Stört kul.
Ja, vi hoppas att du får komma till Abu Dhabi i alla fall.
Mm. Bra, då vet jag att jag har en hejaklack hos er.
Ja, absolut.
Det glädjer mig.
Mm. Jag funderade lite på om du pratar om döden med dina nära och kära. Om det är ett liksom stående samtalsämne för er och naturligt att prata om.
Nej, det skulle jag inte påstå. Jag är ju lite så sarkastisk. Så jag kan ju slänga upp ett lite sådär fint om någon säger. Men det kan vi göra. Ja, vi kanske kan göra det om ett år. Ja, men jag kanske inte finns om ett år. Kan jag liksom. För att folk glömmer liksom att jag vill inte vänta med att göra det jag vill göra. Jag vill göra det nu. Jag skiter i om du inte vill göra det. Då behöver du inte följa med. Men jag vill göra det nu. För jag vet ju faktiskt inte. Så nej, det skulle jag inte påstå. Mina vänner. Ja. Lite grann. Min absolut bästaste vän tycker att det är jättejobbigt att prata om. Vi gör det ibland. Men det är mest liksom att vi har sjukt mycket saker vi måste hinna göra. Verkligen sjukt mycket. Och hon bara, vi ska göra det, ska vi göra det, ska vi göra det. Jag bara, vi får fan sätta fart för vi ska hinna med allt det här. Hon bara, ja jävlar, vi trampar gasen i botten. Jag bara, ja visst, vi kör liksom. Så att, alltså, nej, och min familj, de är ju de största förnekarna som finns. Så de vill inte prata om det. Ja, de fick ju, alltså de blev ju, eller fick ju möjligheten att bli intervjuade av Thomas. Men det var ju, jag vet inte om intervju, det sades ju ingenting. Mamma gick iväg och pappa bara, ja, jag får åka med henne den dagen det är dags då. Alltså typ. Mm. Så det är liksom, sen är det färdigpratat, sen är det locket på igen. Då är jag tillbaka i gamla, men nu är det ju mycket snack för att jag vill byta bil liksom. Och men du kanske inte ska göra det. Och bara, men vadå, kanske inte ska göra det? Jag vill inte vänta, jag vill göra det nu. Det är en dröm. Låt mig bara göra det. Lägg det inte i liksom. Men ska du inte tänka? Men vadå, tänk om? Ja, men tänk om. Ska du sitta så sen du, när du blir äldre eller... Du kanske råkar ut för någon. Tänk om jag skulle gjort detta. Jag saknar, jag undrar. Varför gjorde jag inte det? Det uppmanar jag alla människor. Frisk, sjuk eller whatever. Försök göra det du vill göra. Om du har möjligheten. För man vet aldrig vad som händer. Och det är väl i och för sig tur det. Men jag tänker verkligen. Embrace it. Man vet inte. Så att jag tycker att alla borde. Och jag vill verkligen försöka. För jag har... mycket jag behöver göra. Typ resa jorden runt liksom. Mm. Jag skulle behöva någon som kunde supporta med ett privatplan. Bara så man kunde... Alltså det finns ju jättemycket att se. Och all mat i alla länder man vill prova. Och allt som liksom... Det finns ju massa coola saker att se och göra. Och simma med delfiner har jag gjort. Men jag hade gärna gjort det igen. Alltså... Det är väl bättre att göra det när man kan. Om man har möjligheten. Och inte vänta. Oavsett vem. Ja, gör det. Tänk inte så mycket. Gör det.
Men skulle du säga att din största sorg är att din kropp inte fungerar som du vill. Eller att du kanske inte kommer få ett superlångt liv?
Nej, alltså hur konstigt det än det låter så. Nej, det bekymrar inte mig överhuvudtaget egentligen. Utan det är egentligen att jag... ska tvingas välja. Alltså, jag vill ju leva mitt liv. Liksom. Och för mig är det så här, ja, men jag lever hellre ett kort liv och har jävligt roligt än att leva ett långt liv och bara vara den här tråkiga jäveln som inte gjorde det man ville. Alltså, nej, jag säger hellre kort. Och jag är väldigt trygg i det. Jag är inte orolig för döden. Den skrämmer inte mig, utan det är mer... Det är en jävla trygghet för mig. För jag vet att jag kommer aldrig behöva lida. Jag kommer liksom när jag känner att nu orkar inte jag mer. Då har jag faktiskt enligt mig själv full jävla rätt att göra det. Lämna. Och det gör att jag känner mig bara lugn och trygg. Så att, nej, det värsta är att kroppen inte funkar. För huvudet vill mycket mer. Så det är egentligen det jag brottas med mera.
Jag tänker också så här, om någon funderar, eller det gör jag också. Hur funkar det då om man skulle åka till Schweiz och betala för att få dödshjälp? Hur fungerar det?
Det är ju inte riktigt så lätt som vissa människor verkar tro, för att det är en jätteprocess. Du ska ju först och främst ta kontakt med dem. Sen så ska det... Alltså man ska förklara varför man vill lämna. Och du ska liksom ha en läkarintyg. Du ska träffa deras psykolog. Och det ska göras massa kontroller. Och, ja, det är liksom mycket. Men det som jag tycker är skönt med Dignitas. Det är ju att alltså, även om jag har bestämt en exakt dag. Att den här dagen ska jag lämna. Och jag är där. Jag åkte dit och jag är där. Och så kanske jag bara, nej men jag vågar inte eller jag vill inte. Nej, kanon. Då ses vi en annan dag. Eller du vet vad det finns liksom. Det är inte så här, folk tror att bara för man har sagt någonting eller pratat om någonting eller så här. Så tror de att det är, liksom, det, är det som gäller, det är skrivet i sten. Men så är det ju inte. Och det är också en missuppfattning. Att det är bara att åka dit och så... Får man en liten shot och så dör man. Det är inte så enkelt. Det krävs rätt mycket.
Men har du haft kontakt med dem nu?
Inte nu. Nu är det länge sedan. Men det finns saker som är färdigt. Och det är inte ett jätteprojekt för mig. Den dagen jag är redo. Men som sagt. Jag tänker inte åka dit. Jag ska få den rätten här. Jag har bestämt mig för att. Jag ska lyckas. Och jag tror att det kommer bli till vilket pris som helst. Så tror jag att jag kommer kämpa med det tills jag får rätten. Jag tror att det kan liksom, det triggar mig så mycket. Att få det att bli verklighet här. Och som sagt, jag trodde inte när jag påbörjade den här grejen när Thomas kom till Träklöverhemmet, så trodde inte jag att, för att jag blev intervjuad av honom, så trodde inte jag att det skulle leda hit där jag är idag. Med all uppmärksamhet och alla intervjuer och alla frågor och nu riksdagsseminarier. Och, alltså jag trodde liksom inte att det skulle gå så långt. Men jag sa till Thomas, jag tror inte att det här kommer gynna mig på något sätt. Utan jag tror bara det kommer gynna folk som kommer efter. Men jag har fått mycket av det också. Och framförallt har jag fått väldigt mycket fina människor som har skrivit så mycket fint till mig. Och stöttat mig så mycket. Och att de hejar på mig att jag ska lyckas. Och det... Jag försöker ju blunda för allt det negativa, för det finns ju alltid. Men det har liksom känts så himla bra och faktiskt kanske få göra skillnad. Att det ska bli någon förändring. Att jag kanske är den där personen som folk har behövt, alltså vänta på. Att jag ska ta detta åt mig, att jag ska lyckas med det. För att det är ju faktiskt folk som... Ja, det finns ju flera stycken som ni vet som har avslutat sina liv. Men de har gjort det mycket mer tystnad. Så har det kommit fram efteråt och det har läkare som har förlorat sina legitimationer och sånt. Men jag ska kriga i det öppna för, alltså, nu är det förhoppningsvis ändå ett par år kvar. Och jag tänker göra det tills jag får något sånt kvitto på att jag faktiskt lyckas. Så jag tror ändå att det driver mig. Och sen så, jag blev kontaktad av ett parfymföretag från Stockholm efter att jag hade gjort min andra radiointervju. Så när jag kommer till Stockholm nu så ska jag få förverkliga en av mina drömmar till. Och det gör jag egen parfym. Så att jag har fått mycket fina saker också. Väldigt mycket fina saker. Okay. Så det är värmande. Att det finns fantastiska människor där ute som gör saker som ni. Alltså jag kan tänka mig hur många ni har hjälpt genom det ni gör. Som ni kanske inte tyckte eller tänkte att det kanske skulle göra någon skillnad. Men jag tror att det gör det för många. Att dels att ni pratar om det. Och också att ni, alltså det blir en form av stöd. Och jag tror att jag blir en form av stöd för väldigt många också som inte vågar. Jag vet ju att jag kan bli så arg. Men jag blir så arg så att jag blir ledsen. Men förr eller senare så måste ju någon lyssna.
Mm. Ja, vi hejar på dig från vårat håll.
Mm.
Och tack. Nu när vi spelar in det här så är det ja men, i slutet på november ungefär. Eller det är i slutet på november.
Mm.
Och vi får se när det här avsnittet släpps. För nu är det jul på ingång och så. Men jag tänker att då får vi skriva en liten uppdatering kring hur allting har gått för dig kring ditt riksdagsbesök här nu innan jul och så. Så folk också kan få en liten uppdatering på Instagram i samband med att det här avsnittet släpps.
Så jag hoppas att det är bra uppdateringar då.
Det hoppas vi också.
Ja, verkligen.
Vi får se hur lång tid det tar från Socialstyrelsen också.
Mm.
Och fatta ett beslut. Vi vet ju att det kommer bli ett nej, men...
Ja, vi håller tummarna.
Vi håller tummarna stenhårt.
Det kommer bli nej, men vi är beredda på det. Så det är... Jag tänker att Europadomstolen, here we come.
Ingenting kan stoppa dig.
Nej, jag tror faktiskt inte det. Jag tror... Jag blir triggad av det. Jag blir väldigt, väldigt triggad av att alltså motståndarsidan till det, de har så i min värld konstiga saker. Och jag förstår att alltså det finns ju motståndare till allt. Säger du klippa gräset, så är det någon som säger att nej, men det är inte bra att klippa gräset. Alltså det finns ju motståndare och alltså folk som pushar för någonting. Och det, så är det ju alltid liksom. Men jag skulle bara vilja ha en av motståndarna och förklara exakt för mig vad det är som gör att jag inte ska ha rätten att bestämma över mitt egna liv. Mm. Den frågan vill jag ha svar på.
Mm.
Men man får ju liksom inget svar. Och jo, just ja. Gud, ska jag bli troende, säger alla också. Jag skulle komma ner till några som så skulle de samla ihop ett gäng bedjare. Jag bara, ja, gör ni det. Men det är inte där jag är. Och sen så alla människor har rätt att tycka, tro, känna allting vad man själv vill. Men det känns som den där lilla detaljen har glömts bort. Och det tänker nog att alltså, sociala medier har ju gjort det där lite mer suddigt. Att man någonstans inte får på grund av vad man förväntas. Så jag vet inte.
Mm.
Jag tycker att ni är i alla fall jävligt jädrigt modiga. För jag, det som ni har varit med om. Nu börjar jag snart gråta igen. Det måste vara typ den värsta mardrömmen man kan uppleva. Och så när ni ändå, alltså, hur går man vidare från det liksom? Mm. Så jag tror att ni hjälper många.
Tack.
Tack så jättemycket.
Mm. Väldigt fina ord.
Men jag tänker att alla människor borde försöka bli lite bättre på att prata om saker. För många saker har man gemensamt med andra utan att man egentligen vet om det.
Mm.
Och man får vara ledsen och man får bryta ihop och man får... Men någonstans så tror jag jättekonstigt. Jättekonstigt. Men jag sa ju att det fanns en anledning till varför jag blev sjuk. Jag tror inte att vem som helst hade klarat av det. Och jag tror, alltså jag skulle inte ens önska min värsta fiende den här sjukdomen.
Mm.
Faktiskt. Så tack för att jag fick vara med.
Livet är orättvist.
Amen. Det är det. Fruktansvärt. Mm. Men man måste någonstans... Ja, vad ska man göra? Alltså, det du inte kan förändra. Det sa när min man lämnade mig. Så sa min äldsta brorsa till mig. Han bara, varför är du inte ledsen? Jag bara, det handlar inte om att jag inte är ledsen. Men det jag inte kan förändra. Det är bara att släppa det. Och så försöka gå vidare. Hur svårt det än är. Ja, men ska du inte försöka få tillbaka honom? Jag vill inte ha tillbaka någon som inte älskar mig helhjärtat.
Mm.
Alltså... Någonstans så det man inte kan förändra. Jag kan inte förändra hur shitty min uppväxt har varit. Eller hur folk har behandlat mig eller något. Men jag kan försöka göra det bättre av att folk får reda på när de faktiskt gör fel. Typ som fysioterapeuten. Hon skämdes jättemycket. För jag var jätteledsen.
Mm.
Men om ingen vågar säga det så kommer hon heller aldrig bättra sig.
Exakt. Ja, men verkligen tack för att du ville vara med här idag och tack för allt fint arbete som du gör och för att du så fint delar med dig.
Tack. Mm.
Vi hejar på dig och vi följer dig i allting du tar dig an framöver här.
Tack och förlåt att det var så ledsen i början.
Nej, det får man vara.
Men jag tycker att det är så, alltså alltid när jag ska börja prata om det. Då är det precis som att någon drar ut den här pluggen. Jag har absolut inga problem nu att prata om det. Nu kan jag prata om, ni kan fråga mig vad som helst. Och jag skulle bara förklara eller berätta eller sådär. Men det är alltid sådär i början. Ja, men det är precis som att man påminner sig själv om hur skitigt det egentligen är.
Mm.
Så det är lite, det är alltid jobbigt.
Mm. Men man behöver aldrig säga förlåt till oss för att man är ledsen.
Nej.
Här får man vara hur ledsen man vill.
Mm. Det känns ju skönt. Det är också det, man vill ju bara egentligen känna sig förstådd. Och det är väl ni de mest perfekta kvinnorna att göra, tänker jag.
Mm.
Som har fått gå igenom hjärtesorg själva.
Mm.
Får jag fråga en sak?
Tack så jättemycket.
Mm, absolut. Mm.
Har ni några fler barn?
Ja, det har vi.
Båda två. Friska.
Mm.
Mm.
Mm. Jag fick en dotter efter att Ture hade dött. Och vi fick kolla då, så att hon var frisk i magen redan. Eller redan. Vecka 15, det var ju en evighet. Men, så hon,
hur jobbigt var det?
Jo, det var jättejobbigt. Men så vi vet att hon... är frisk, men hon kan ju vara som jag, frisk men bärare.
Jag hade ett barn redan sedan innan som var 1 år och 9 månader när Sally föddes. Och Sally blev inte sjuk för att hon hade någon genetisk sjukdom utan min livmoder sprack. Så hon fick syrebrist på grund av det då. Och en hjärnskada.
Är det vanligt eller jag har aldrig hört?
Nej, det är inte alls vanligt. Men jag var snittad med första barnet, med kejsarsnitt. Och Det var det ärret som sprack när jag var hemma på grund av att jag fick verkar. Och jag hade varit inne natten innan jag blev hemskickad igen. Och så hände det. Ja, och så hände det hemma. Men jag har fått 2 barn till efter det.
Hur tufft har det varit?
Första graviditeten efter att Sally hade dött var jättejobbig. Jag fick gå på massa extra kontroller och så, för man visste ju inte om det kunde hända igen och sådär. Men graviditeten efter det var lättare.
Men era barn, vet de om det? Om deras syskon?
Mm. Det gör de. Det.
Sen kanske de fortfarande är ganska små. Eller din största där är ju stor. Eller ganska stor.
Mm. Ja, han är 7.
Mm. Mm. Men typ som min Ester, jag tror inte att hon riktigt förstår vad död är. Liksom. Men hon säger ju att Ture är död. Hon bor i himlen typ. Men jag tror inte att hon riktigt förstår vad det betyder. Liksom.
Nej. Nej. Men det är ändå modigt, tänker jag. Alltså, att ni redan har berättat. Alltså, att de vet om det från början.
Mm. Men det känns som en självklarhet.
Mm. Mm. Men det var ju det jag sa förut. Att det är att prata om saker och ting. Och ni gör ju det bra valet. Att välja att prata om det.
Mm.
Men det är väl det därför som ni har ändå vågat ta er igenom det. Liksom. Mm. Igen. För det kanske man inte gör annars.
Mm.
Jag vet inte. Jag har sluppit det där, som tur är.
Mm.
Jag hejar på er också.
Mm.
Tack. Tack så jättemycket för att du ville vara med och spela in det här avsnittet. Det har varit jättefint att få prata med dig.
Tack. Mm.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.